boktipset.
Ja, varmt välkomna till boktipset. Med betoning på just varmt eftersom aprilvädret rasar novemberlikt här utanför studion. Pia-Lena Krischell, vår boktipsare som är läslusten personifierad. Välkommen.
Tack.
Är du varm?
Ja, jag har på mig vinterkofta.
Varm i bokkläderna måste man ju säga att det heter då.
Precis.
Men nu är vi faktiskt inne på sjunde månaden med fyllt i soffhörnet läsning. Det känns lite segt va?
Ja, man skulle ju hellre vilja ha ute och gå och lyssna på bok eller hängmatteläsning. Men vi kan inte få fram allt för våra lyssnare.
Nej, tyvärr. Men vi kan åtminstone få fram några bra boktips.
Precis.
Och vad har du laddat för tema idag?
Ja, idag valde jag temat beskrivningar av föräldrar.
Mm.
Tänkte jag var lite roligt. För jag har två olika böcker som jag tycker är väldigt välskrivna och intressanta. Och olika.
Vi kan väl börja med Linn Ullmans De oroliga då?
Mm, precis. Linn Ullmans föräldrar heter och hette Liv Ullman och Ingmar Bergman. Jag tror i princip alla känner till dem.
Mm.
Linn var Ingmar Bergmans nionde barn, om jag inte missminner mig, och Livs enda barn. Och den här boken är självbiografisk utan att gå ner på detaljnivå och väldigt osentimental tycker jag. Jättebra bok. Hon skriver fantastiskt bra. Hon har ju skrivit flera böcker tidigare.
Mm. Hur beskriver hon sina föräldrar då?
Hon skriver, det märks att hon tycker väldigt mycket om dem, men de... Det kan ju inte ha varit kul att växa upp med dem som föräldrar. Faktiskt jätteknepiga människor. Och det är ju 60-70-tal också, så det var ju lite märklig tid överhuvudtaget. Att det var ju okej att lämna barn och träffa dem sällan och ha barnflickor och förverkliga sig själv ute i världen och sånt där. Istället för att hänga med det barn som man ändå har satt till världen.
Och hon bollades väldigt mycket mellan sina föräldrar va?
Nej, egentligen inte. Hon var hos sin pappa på somrarna. Annars bodde hon i Oslo med Liv. Men Liv var ju ute och reste massor och spelade in filmer. Och sen flyttade de till USA. Och jag måste berätta en liten detalj i boken. Att då tyckte ju Liv att barn ska växa upp där det finns träd. Så att hon hyrde en stor villa, 2 timmars resa från New York. Där fick Linn bo själv med barnflickor. Medans Liv bodde i centrala New York.
Oj.
Jättemärkligt.
När träden blir viktigare än föräldraskapet.
Ja, när man har ett barn och barnet inte har en enda förälder att leva med. Det är ju helt galet.
Och bakgrunden till De oroliga är att Linn Ullman och hennes far, alltså Ingmar Bergman, hade ett gemensamt projekt. De skulle skriva en bok tillsammans baserad på bandinspelningar av samtal mellan dem. Men efter det sjätte samtalet så blev Bergman så dålig att de fick avsluta det här projektet. Och en tid efter pappans död så hittar hon de här bandinspelningarna och slutför boken. Och den här, hennes sjätte bok, har fått lysande recensioner. Linn Ullman arbetar också som skrivlärare, bor i Oslo, har en bakgrund som kulturjournalist och krönikör och som barnskådespelare, bland annat i pappans Viskningar och rop. Men du, under vilken period i uppväxten handlar det här?
Det är från dagen hon föddes till dags dato nästan. Det är verkligen hela livet. Naturligtvis inte varje dag, men från liten flicka till vuxen människa med egna barn och en jätteskruttig pappa exempelvis. De här bandinspelningarna började hon ju med för sent, kom hon på. Hon skulle ha börjat när han var piggare och friskare. Och med bättre utrustning, då hade det blivit mer. Men någonstans är det väldigt fint det hon fick ihop utav det. Att hon beskriver också det här, att hon hör bara massa stök och jättedålig ljudkvalitet. Och en väldigt förvirrad pappa till och från. Men det är också en beskrivning av verkligheten.
Relationen mellan mamman och pappan, hur...
De var vänner hela livet, även om de skilde sig ganska kort efter att Linn föddes, om jag inte minns fel. Men de var goda vänner och de fortsatte jobba ihop länge.
Ja, precis. Och vem stod hon närmast?
Det var mamman. eftersom hon bodde där. Och hon var ju helt förtvivlad när mamma var ute och reste. Och det var ju på den tiden när det inte fanns internet och inte var billigt eller lätt att ringa. Så att mamma kunde säga, jag ringer på tisdag. Och så ringde hon inte, så att Linn blev nog lite traumatiserad. För det hände väldigt ofta, men då levde väl livet, glamourliv någonstans ute i Europa med diverse beundrare. Hon verkar vara ganska fixerad vid att vara beundrad av män. Så hon tänkte inte på sin lilla dotter hemma i Oslo som trodde att mamman hade dött eller övergett henne eller sånt där. Så
oh, fy, vad hemskt.
Ja, verkar inte alls roligt alltså.
Men när man skildrar sina föräldrar så kan det ju ibland upplevas som att man känner att man får som läsare lite för mycket information. Man vill inte veta, det blir nästan lite obehagligt när man vet att det här är riktiga människor så att säga. Mm.
Jag tycker att hon håller sig på rätt sida. Man måste ju också få en tydlig bild av personen, för annars blir det ganska platt och bara en schablon. Så även om inte så snygga sidorna. Men jag tycker absolut att hon håller sig på rätt sida. Och att hon gör det med kärlek, för hon hyser ingen agg mot någon av föräldrarna.
Alltså det är inte en uppgörelse på något sätt?
Nej, inte alls.
Och sen läste jag att hon namnger dem inte. Hon kallar dem bara mamma och pappa.
Ja, precis.
Det kan ju också vara ett sätt att avskärma sig lite grann.
Precis. Ja. Och hon är ju väldigt... hon beskriver ju inte sig själv som särskilt härlig alla gånger heller. Som barn eller som ung vuxen. Så att det gör ju också att det känns mer som att alla är med människor.
Vad landar du i för känsla när du har läst färdig boken?
Ja, den är fruktansvärt välskriven och den höll ju rakt igenom. Imponerande sätt att skriva och klarsynt, intressant. Och med tanke på att hon har vuxit upp i den här skådespelare- och filmvärlden, så verkar hon ha fötterna på jorden så himla mycket och vara helt vanlig människa, om en väldigt duktig på att skriva.
Vi lyssnar på ett klipp från Legimus, ska säga också att boken finns i punkt och inläsaren nu är Birgitta Smiding.
En kväll tog min far med sig sin fotograf till en plats han hade sett ut åt sig. Här skulle jag kanske kunna bygga ett hus, sa han, eller något liknande. Ja, men vänta, sa fotografen, följ med mig en liten bit längre bort så ska jag visa dig en ännu finare plats. Om man går ut med stranden som de gjorde den gången 1965, är det inte så att man kommer till vägs ände. Det är ingen udde, höjd, glänta eller klippkant, ingen geografisk eller geologisk formation som indikerar att det sker en förändring i landskapet. Det är stenstrand så långt ögat når, ingenting börjar eller tar slut. Det bara fortsätter. Om platsen låg i en skog och inte på en strand skulle man ha sagt att min far togs med till en plats mitt inne i skogen och att det var där, precis där, han bestämde sig för att bo. De båda männen stod där ett litet tag. Hur länge? Tillräckligt länge för att min far, enligt historien, skulle bestämma sig.
Ja, några kommentarer till inläsningen?
Jag tycker att hon passar. Passar lite tids... eran som hon beskriver, och men överhuvudtaget, hon är neutral på rösten och bra.
Mm. I nästa roman är det betydligt mer dramatik än bara neurotiska konstnärsföräldrar, kan man säga.
Mm.
När man skjuter arbetare, av Kerstin Thorvall.
Ja, och det är ju mer en roman, även om huvudfigurerna är tagna ur verkliga livet. Kerstin beskriver sina föräldrar när de träffades och gifte sig och fick barn. Och då pratar vi 20-30-tal, så det är länge sedan.
Och vad handlar det om?
Det handlar om Kerstin Thorvalls mamma, som är en blyg liten viol från Norrland, en skolfröken, som giftes bort, kan man väl säga, med en man som egentligen inte får gifta sig, för han lider av en psykisk sjukdom. Och då fick man inte gifta sig på den tiden, men det visste inte hon om. Så hon var väl jätteglad över uppvaktningen. Han var så chevaleresk och fin familj och allt vad det var. Men den här psykiska sjukdomen visar sig ju inte så jättefestlig att leva med alla gånger. Jag vet inte hur mycket jag ska berätta. Nej, jag lämnar det som en cliffhanger.
Mm.
Och det är ju verkligen en kulturkrock som det dånar om det. Jättehemskt på många sätt och vis. Och intressant.
Men de mörklar det här. Mm. Så hon fick inte veta det förrän efter bröllopet.
Nej, precis.
Var det för att någon berättade, eller framgick det med all önskvärd tydlighet?
Ja, det framgick kan man säga. Verkligen.
Usch. Men det låter ju väldigt obehagligt allting och otäckt.
Ja, det är otäckt och det var nog otäckt på den tiden också. För det är precis som titeln hänvisar till skjutningarna i Ådalen. Det var på den tiden när man skjuter arbetare. Då kunde det diverse hända. Och ett liv var kanske inte så mycket värt och speciellt inte ett kvinnoliv. En norrländsk liten kvinna, ung ålder. Ja, men henne kan vi ta och så får du någon att gifta dig med.
Då kunde de offra henne.
Ja, precis. Det var ju fruktansvärt. Och det kan väl ske på andra ställen i världen säkert fortfarande. Så att det är viktigt att läsa om, tycker jag.
Kan vi ju också nämna att det här är första delen i den här självbiografiska trilogin, Signe-trilogin. Första delen skildrar då föräldrarnas äktenskap, som du sa. Och den här boken blev också något av Kerstin Thorvalls litterära genombrott. För hon hade inte varit så ansedd litterärt tidigare. Den andra delen heter I skuggan av oron och handlar om förhållandet till modern efter faderns död. Och i del 3 från Signe till Alberte står livet som maka och mor i centrum.
Ja.
Men allt det här otäcka och låter som väldigt sorgliga. Vad väcker det för känslor när du läser?
Någonstans är det... Ja, det är ju väldigt sorgligt och väldigt hemskt. Och man lider ju med den här stackars mamman. Och med hela... Ja, men pappan också. Jag menar, han har en psykisk sjukdom som gör... Det är ju inte han som person. Intressant att se tidsandan då. Och hur hela familjekonstellationen och kvinnorollen och... Ja, men, och jag blev så fascinerad för att hon skriver så himla bra. För innan jag läste den där så var det ju de typiska Kerstin Thorvald-böckerna. Dels barnböcker och ungdomsböcker. Och där var det ju mycket att de satt och sniffa. Och det var ju så mycket misär. Och så hennes egna böcker då. Om de beskriver sitt eget liv väldigt explicit. Men det här är ju en roman och hon är en god skribent.
Och hur skulle du säga att tonen är?
Det är svårt att beskriva. Mm. En bra romanton kan man säga.
För hon brukar ju vara väldigt frispråkig och skulle jag säga avskalade sitt berättande.
Ja, men jag tycker att den här skiljer sig. Alla de här tre böckerna, jag kan rekommendera alla att läsa de två påföljande böckerna också. Jag tycker att de skiljer sig från hennes andra böcker. I och med att det här är, hon beskriver andra mer än sig själv.
Lite fakta om Kerstin Thorvall, och hon var ju författare, illustratör, journalist och debattör. Hon skrev omväxlande, som du nämnde, för barn och vuxna, både prosa och poesi, sammanlagt 67 böcker. Den första boken till dig kom ut 1959 och det var en bok riktad till unga flickor med sminktips och skönhetsråd. Den sista, Jag är en grön bänk i Paris, kom 2005 och innehöll dikter skrivna under åren 1965-1991. Den utmanande romanen Det mest förbjudna, som kom 1976, väckte stor debatt. Och Kerstin Thorvall har fått en radda priser och utmärkelser. 1994 belönades hon med Moa Martinsson-stipendiet för just När man skjuter arbetare. Och som journalist var hon ständigt närvarande i den offentliga debatten. Och hon räknas till en av våra främsta modetecknare dessutom. Så kan vi lyssna på inläsningen från Legimus. Det är Ann Asplund som läser och boken finns också i punkt.
Redan från första stund älskade han flickan och hon honom. Han brydde sig om henne. Han ville hålla i henne, hålla på med henne. Det var inte alldeles vanligt. De flesta pappor tyckte det gjort sitt sen det avlat ett eller flera barn. Det äldsta helst en son. Det såg bra ut. Men i och med att barnen kommit ut var det mammans. En pappa kom och gick. Mamman var hemma med barnen. Barnen ingick i hennes beting. Jämte matinköp, matlagning, städning, tvätt, strykning. De stora husrengöringarna höst och vår. Vidare sömnad, lagning samt barnuppfostran. Endast i svåra ärenden fick pappan tillkallas. Hade familjen den ställningen, det vill säga var här i huset i den positionen, hade man tjänstefolk. Han betalade dem. Hustrun skötte dem.
Ja, vad tycker du om den här inläsningen?
Ja, den är ju förskräcklig. Men på sätt och vis passar den. Man hör ju någon vänder sidor, jättedålig ljudkvalitet. Och hon låter ju som att hon läser från 1800-talet. Men någonstans så passar ju det lite i och med att boken utspelar sig på 20-30-talet.
Mm. Kan det till och med vara så att det finns en tanke bakom? Eller?
Nej, det tror jag inte. Jag tror att det var så pass risigt. Det måste ju ändå varit inspelat på 90-talet, så jag fattar inte. Men inte min smak egentligen.
Ja, kanske att rekommendera en ny inlösning. Precis. Rent av. Mm. Och hela trilogin, kanske. Ska vi avsluta med några synpunkter på Kerstin Thorvalls författarskap?
Ja, jag tycker ju, hon har ju skrivit så jättemånga böcker, som sagt. Och hon är ju inte alltid jätteintressant. Eller, hon är ju liksom människan som var lite fel alltid, tycker jag. De här afrikanska turbaner hade hon ofta på sig. Och för explicit om sitt privatliv. Men ändå superskarp hjärna och begåvad, såklart. Och jag undrar hur hon skulle uppfattas om hon hade varit man som hade 4 barn som hon inte brydde sig så mycket om och pratade om sitt sexliv överallt. Då hade det inte varit samma grej. Så att det är en intressant tanke, tycker jag.
Mm, verkligen. Och har väl haft oförtjänt dåligt rykte också, kan man väl tycka.
Absolut.
Hon vågade ju.
Ja, precis. Och sen var hon lite besvärlig. Hon tyckte inte det var kul att bli gammal och ha ont i kroppen och inte kunna dansa längre och outade det.
Och satte väl där med ord på det som många känner.
Exakt. Men man ska ju vara snäll och fin. Och det är väl i den världen som hon är uppvuxen. Och det är det hon har revolterat mot hela sitt liv.
Precis. När man skjuter arbetare, alltså, av Kerstin Thorvall. Och där sätter vi punkt för dagens boktips. Tack för idag.
Tack själv.
Och välkommen åter.
Tackar.
Hej då.